Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
...364 matcher lång i en säsong i Svenska Hockeyligan. Och snart är det nedsläpp 2022. Den 17 september nämligen. Färjestad är ju regerande mästare och HV71 är nykomling.
364 mål gjorde den så kallade MSN-trion Messi, Suarez, Neymar. De gjorde det totalt under de tre säsonger de spelade ihop i FC Barcelona. 364 mål på 450 matcher och ofta mot toppmotstånd. Svettigt.
Ja, och 364 fotbollsklubbar ställde den här sommaren upp i Eskilskuppen som är Sveriges tredje största ungdomsturnering. Helsingborgsklubben Eskils Minne är det som är arrangör.
364 NHL-matcher, det har Robin Lehner spelat. Men det är han femma i antalet NHL-matcher i historien bland svenska målvakter. Och då finns det ju fyra före. Henrik Lundqvist, Tommy Sado, Jakob Markström och Johan Hedberg. Nu representerar Robin Lehner Vegas Golden Knights. Och apropå NHL, man är ju lite nyfiken om det finns någon veckans Wayne.
Alltid en veckans Wayne.
Härligt.
Det har blivit en tradition.
Hur klurig är den idag?
Ja, men alltså det finns ju många stjärnradarpar i NHL genom tiderna som verkligen funnit varandra på isen, eller hur?
Ja, då gör vi. Alltså, jag skulle kunna chippa in sedinarna då. Daniel och Henrik i Vancouver Canucks, som ju båda har sina tröjor hissade.
Det är som att du har smygläst här, för de är faktiskt fyra genom tiderna i listan över antalet assist till mål mellan två spelare. Etta är ju förstås då Wayne Gretzky, som spelade fram till radarpartnern Jari Kurri 364 gånger till mål i Edmonton Oilers på 80-talet.
364 som tre stycken 64-or, alltså födda 1964, finns det inom svensk handboll. Ja, vad sägs om ettan, tvåan och trean i antalet landskamper? Vi minns dem från Bengan Boys. Magnus Wislander, Ola Lindgren och Staffan Olsson. Den sistnämnde besökte ju sporthuset här, som ni kanske kommer ihåg här om sistens. Inte bara här om sistens, utan i samband med Bengt Johanssons bortgång i avsnitt. Ja, Tommy? Lasse?
348!
Tittar du på allvar på mig när du ställde den frågan? Vilket fint avsnitt det var. Staffan Olssons ord och samtal kring Bengan Johansson. Fint.
En härlig trio.
Verkligen.
Med mängder av VM och EM och OS-medaljer, SM-guld och tyska ligatitlar som spelare. Och dessutom efter sina karriärer tunga tränarmeriter.
364 meter från tunnelbanan. Det är den smidiga promenaden som gäller från station Tekniska högskolan till att du kan kliva in på en av världsidrottens mest ikoniska arenor, Stockholms stadion, för att se exempelvis, ja, världsfriidrott varje sommar.
Men alltså, dit åker du möjligtvis för att du vill ha fler steg, va? 364 meter, det är väl rimligen kortare från station som heter just som...
Du åker lycka till banan, alltså, märker jag.
Jo, men alltså... Det är 39 kronor, swishat och klart, rakt in på SLs konto. Va? Sen står man och väntar, och väntar. Och, visst. Och helt plötsligt kommer det tåg åt fel håll. Men ja. Nej då, det går ganska bra. Men alltså, allvarligt, stationsstadion måste vara närmare.
Jo, det stämmer. Ja. Men, och vi missade tyvärr det i avsnitt 156.
Okej, ja, det var halva sträckan. Ja.
Så KTH-stationen passar ju onekligen klart bättre i det här avsnittet, som är 364 av Sporthuset.
Med Jens Fjällström,
Tommy Åström
och Lasse Jörnqvist.
Nej, du... Lapparna flyger.
Ja, lapparna flyger.
Vad var du då vägen? Där. Har du fler eller?
Får inte vara så våldsam.
Ja, vi såg att det flög ut en gul.
Man är ju lite orolig att det är några som läcker där i botten där som är ihoptejpad.
Men alltså, vänta lite. Viktig låda, viktig låda.
Här har vi återkört. Här är vårt ljudsnille, va? Ljudgeniet. Martin Söderberg är med här inne i rummet. Mm. Det är vi tre här också. Det är hög stämning. Det är god atmosfär. Det har slutat regna. Man känner medvinden liksom det. Och så kommer du insläpande med det absolut mest gräsliga. Det finns två saker i livet jag har otroligt svårt för. Det där är den ena.
Viktig låda.
Den viktiga lådan. Den
har påsarna brunnit upp?
Nej, men jag tänkte bara det ska vara en liten flört med vår historia. Det är ju ganska precis 7 år sedan vi startade Sporthuset. Och då var ju den här med i det allra första avsnittet. Det den här stämmer. Viktiga lådan. Så jag lade ner alla kärlekslappar i den igen som en liten retro-grej.
Den är inte retro, det är retsamt. Den ska bort den där.
Men det är ganska lätt att se hur många det är ungefär, va? Om man tittar in så här. Rätt mycket kärlekslappar. Bara kärlek är den här olycks.
Den är alltså lagad med silvertejp. Ja. Den är lag.
På in- och utsida.
För eventuellt nytillkomna som inte har varit med genom alla avsnitten så var det så. Vi började med att förvara våra lappar för kärleksbombning i den så kallade viktiga lådan. Och den är mycket otymplig. Och den som hade huvudansvaret för den viktiga lådan, inte bara ett och inte bara två, utan minst 3 och troligtvis 4 eller 5 år, det var jag. Mm. Och jag är så trött på att släpa den där på olika kommunala färdmedel så jag ber att få säga nej, tack.
Mm. Men idag kan vi köra i alla fall.
Ja, du har ju tagit hit den, så ja. Och du får ta den härifrån. Det är en sak som jag sa, att det finns två grejer som jag retar mig mycket på. Mm. Det där är den ena, vet ni vad den andra är?
Trafiken.
Det finns ju ganska, det är inte bara två grejer.
Nej, men liksom,
vi kan ju botanisera
våra
avsnitt och se att det är lite fler grejer än
på ytan.
Ja, Friends Arena.
Det är när du ringer en kundtjänst, vilket jag gjorde idag. Det var problem en grej nämligen, så ringde jag till firman som det var problem. De som tillhandahåller det här jag har beställt och betalar för. Och så sa jag, det funkar inte. Och då sa de så här, vi ska se över det. Nej, men se över, sa jag. Jag vill att ni löser det. Ditt svar till mig som kund som har betalt för det här och som har allting på min sida här när ni inte levererar, det funkar ju inte från er sida. Det ska vara, vi löser det här. Och vet ni vad personen i kundtjänst svarar mig då? Jag hör vad du säger.
Då går du igång.
Ja, men det också... Jag hör vad du säger.
Ja, har du hörseln också?
Och då sa jag så här, jag känner inte till exakt vilka anställningsvillkor och anställningskrav som är i ert företag när ni är anställda. Men jag förutsätter att en av dem är att om du jobbar i kundtjänst så har du en godtagbar hörsel. Vill du att jag ska bekräfta lycka över att du hör vad jag säger? Min mamma, hon är 90 plus och har mycket svag hörsel. Om hon säger till mig, jag hör vad du säger, då blir jag glad.
Är det här vad du sa?
Exakt så här var det. Och efter det, förstår ni, så blev samtalet liksom, det blev som en isande stämning i samtalets fortsättning. Så det blir inget bra avslut.
Sporthuset 364.
Tack för 364 kopplade klurigheter till vårt intro, precis som vanligt. @ Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter vår hemsida. Tobias Bindo, Lennart Skott, Anders Fyr, Jörgen Eksvärd, Magnus Längnefelt, Martin Camillo, Martin Paulsson, Åsa Johansson fick inskicken framförda i programstarten här nyss. I 80 avsnitt förresten har vi uppmärksammat olika supportersånger nu. Det var ju alltså sen vi startade de här trippla kärleksbombningarna av supportersånger 285, 286 och 287. Och sen fortsätter vi bara med allt det en slutlåt. Men det börjar sina lite nu efter 80 stycken.
Ja, strålande avsnitt om det för övrigt. Men alltså jag tänker så här, det är ju häftigt med den här introsången och marschmusiken när lagen marscherar in. Det är, men jag tänker så här, det kan ju också vara i mindre skala, mindre omfattning. Jag kommer ihåg när innebandylaget på 80-talet, ja, vi hade en supportsång, vi hade inga supportrar, men vi hade en supportsång, vi spelade den på träningarna när vi gick in för att träna på 80-talet i Råsundskolans gymnastiksal. Det var ingen som sjöng av oss heller, men det var en supportersång. Det kan finnas historier att berätta. Och så välkomna in. Ja. Mm-hmm.
Och här ett inskick till, det här är speciellt, vårt Instagram sporthusetpodcast.se, så fick vi från Patrik eller möjligen Lars Alebom. Det är lite oklart här. Jag vet inte vem av er. Det var från Lars.
Det är nog stavningen.
Ja, det är Lars konto, men jag tror det var Patrik som skrev. Jag vet inte vem av er som kände den här killen, men det här är ju, alltså den här killen är 4-5 år och står på en fotbollsplan i den här videon vi har fått och jonglerar med sin boll samtidigt som han sjunger IFK Göteborgs inmarschsång Snart skiner Poseidon. Hör bara.
När vi går genom staden över broar och torg med röstens halt i från haven minns vi glädje och sorg. Och vi minns första gången när änglarna sjöng hur vår solen värmde och vintern var glömd. Och när vi kastade stora tomma glas. Finns alltid någon med hjärtat kvar. För din hav och himmel står vi kvar. För vi glömmer aldrig denna stan. Vi såg hur du halta, vi såg hur du sprang. Med tårar på kinden och hjärtat i brand. Med längtan i bröstet, vi stod där och sa. Snart skiner Poseidon och Blåvitt står kvar.
Och värsta rysningen. Grabben trixar alltså med boll eller sulfintar alltså parallellt med att han sjunger. Exakt. Det är ju en stor applåd till
ja, verkligen. Både... Och nu slutar han med en han vänsterfotad också, ja. Det vill jag stryka under. Och skickade iväg en duglig bredsida, en relativt lång sträcka tror jag. Ja. Men han hade verkligen sulfinten till sig och en imponerande sånginsats.
Verkligen, det var ju musikaliskt.
Ja. Snart skinner på sig också.
Och det slår mig också när jag ser mina döttrar som har gått en del på fotboll nu också, det här med sångerna. Ja. Hur starka intryck det gör på barnen.
Men vad heter vår unge sångare?
Ja. Jag vet faktiskt inte vad han hette, killen. Det framgick inte riktigt. Det var Lars Alebom som hörde av sig. Det var hans, undrar om det var kollegans brors barn eller hur det var. Jag vet inte vad killen
heter. Han hade
heter.
I alla fall en Sverigetröja på sig. Ja. Det stod, så att det här var ju en sånginsats för IFK Göteborg. Men det var ju också en fotbollsinsats för Sverige. Och det tycker jag är bra.
Veckans surr.
Ja, Jens är alltså nödgad att lämna oss en kort stund. Snart tillbaka från konferensrummet här, jag vet inte. Ja. Vi är ju nära Fridens plan. Han kanske skulle glida upp och ta tunnelbanan någonstans.
Nej, det är ju något möte han har missat såklart. Dubbelbokad som vanligt. Ja. Men ja, vi sitter ju här på Marriott Courtyard, hotellet intill Rålambsleden. Och det är ett hotell, vi tackar förresten för det här konferensrummet som vi har blivit erbjudna. Och det är ett hotell som många fotbollslag bor på, har vi noterat. Allt som ofta så står det en spelarbuss här utanför. Och just nu faktiskt Elfsborgs, och det är ju ett lag som har det tungt i allsvenskan. Så det är nog lite smådeppigt där borta. Förlust mot Djurgården den här veckan. Kanske nästa lag att sparka tränaren. Det är ju 5 av 16 lag som sparkar tränaren i år i allsvenskan.
Ja, det är ju en egen diskussionspunkt, men den kan vi ta när Jens är tillbaka. Svårt att missa spelarbussen för övrigt. Inte bara storleksskäl, den är tydligt målad också i IF Elfsborgs klubbmärke, emblem och färger. Notabelt Djurgården alltså, som dels har en stark klubbframgång med avancemanget till Europa Conference League och samtidigt sen i allsvenskan någon gång efter vinner. Även om det är hemma med starkt stöd och med starkt självförtroende och så vidare, du ska ändå hålla fokus, det är ett plus. Och det tycks ju vara Häcken som utmanas först och främst av Djurgården. BK Häcken, stark resultat också här i den senaste omgången. Han tappade ju poäng. Det är så man får uttrycka det, men när ett lag jagar guld och kryssar, de tappar. Även om det var i derby och även om det var på AIKs hemmaarena, naturgräset, på Friends Arena. Med 45 000 åskådare och bekymmersamma, tragiska och eländiga scener efteråt med slagsmål inne på arenan och annat. Men vi kan ju återkomma med den diskussionen också när vi fått följa upp det lite mer. Polisen har ju startat extra antal utredningar.
Nu börjar Jens bli avundsjuk när han hör efteråt att vi pratar fotboll.
Ja, men grejen är så här, nu kan vi passa på när han är borta och snacka lite hockey, va? Ja. Det händer ju grejer här.
Ja, till exempel Damkronorna i VM som pågår. Jag bevakade ju dem i OS under vintern och där åkte de ut i kvarten 0-11 mot Kanada. Och nu är det Kanada igen. Får vi se om det blir någonting liknande. Sverige hade ju behövt en seger mot Tjeckien i sista gruppspelsmatchen för att slippa de här dominanterna, de superdominanterna Kanada och USA, men nu blev det förlust. Men ändå lite positivt får man säga, för det var ju faktiskt så att de åkte ur av VM. Mm. De fick ju platsen eftersom Ryssland blev uteslutet.
Mm. Och just det ryska spåret var det jag ville lyfta. Det är ju så att Svenska ishockeyförbundets styrelse nu fattar beslut att spelare som har kontrakterat sig för spel i KHL, den kontinentala hockeyligan som ju är den ryska, de är inte uttagbara i det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. Det är alltså inte möjligt att skriva ett kontrakt med en KHL-klubb och dessutom representera ett svenskt landslag i ishockey. Det beslutet meddelade Hockeyförbundet bara häromdagen.
Och vi har ju varit på det ämnet en hel del och det är ju logiskt beslutet såklart. Även om det tog sin tid i enlighet med Svenska Basketbollförbundet och Finska Ishockeyförbundet sedan tidigare och så vidare. Men det som fortfarande förbryllar mig i de här kommentarerna efteråt, det är ju förbundsordförande Anders Larsson. Han blev ju lite pressad här i samband med det här, det kommer precis här nu till oss när vi spelar in. Det här med att det för internationell ishockey uppenbarligen är omöjligt att påverka spelarkontrakten som skrivs i Ryssland. Han säger ju det att de gäller under rysk lag. Det här har vi pratat och också förvånats över tillsammans med Simon Sembergh tidigare i Sporthuset i avsnitt 360 till exempel. Alltså apropå spelare som säger, oavsett om det är en överdrift från dessa spelare eller inte, det kan man ju kanske ifrågasätta. Jag kan inte ta mig ur gällande avtal. Jag har helt enkelt inte råd. Det har ju var och varannan sagt. Och då är det då att svenska och internationella ishockeyförbundet gjort allt för att juridiskt komma åt dessa avtal, säger Anders Larsson. Men att det ändå är omöjligt att pausa de här transferkorten, att göra det som fotboll, internationella fotboll har gjort, det är svårt att förstå. Alltså, vad är den juridiska skillnaden? Det är så pass svårt att förstå så att för mig så känns det inte riktigt trovärdigt det som Anders Larsson säger. Det måste jag säga.
Ja, dessutom så det blir ju aldrig klarlagt. Frågorna ställs ju till internationella ishockeyförbundet, men blir ju aldrig klarlagt. De kan ju inte svara ordentligt på det, tycker jag. Och det är förvånande. Dessutom kan jag inte förstå varför det har tagit sån otroligt lång tid. För i det här sammanhanget vill jag använda det ordet, otroligt lång tid, att fatta beslutet. Det är ju inte så att det har kommit några nya fakta på bordet inom ramen för vad som händer med det ryska anfallskriget i och mot Ukraina. Det är ju inga nya saker som säger att nu förstår vi mera varför de här spelarna inte ska få representera ett svenskt landslag. Det är Svenska ishockeyförbundet som äger sitt landslag. Det är folkrörelsen Sverige och Svenska ishockeyförbundet, medlemmarna i föreningarna, som äger landslaget, ingen annan. Och de kan omöjligtvis påvisa en utredning som säger att nu i augusti har vi förstått vad det handlar om. Detta beslutet skulle tagits för flera månader sedan. Det tycker jag också är trovärdighetsprövande, även om jag vill stryka under att det är ett korrekt och riktigt beslut och att det är bra att det nu då finalt är fattat.
Om Anders Larsson hade suttit här, vet vad han hade sagt på din svala där?
Nej.
Jag hör vad du säger.
Ja.
Högt i tak i sporthuset.
11 september, nästa söndag när den här podden kommer ut, så är det dags att gå till val. Och vi har ju pratat om idrottens roll kopplat till politiken tidigare, och den är ju ofta lika med noll, i alla fall i de här valdebatterna man följer nu. Jag har fortfarande inte hört, tror jag, något. Jag undrar om inte Magdalena Andersson nämnde som är förbegående fritidsaktiviteter som idrott eller sånt där. Och sen snabbt vidare till nästa.
Men det var ju lite roligt i Agenda här i söndags när de hade de ekonomisk-politiska talespersonerna var där. Och Martin Ådahl från Centern slutade ju aldrig prata i något inlägg. Helt plötsligt tog han ordet och han var ju eld i diskussionen. Och Nike Nylander som programledare fick ju inte stopp på honom. Mm. Och han bara fortsätter prata. Han går på som tusan i något ämne där.
Men inte om idrott då, eller?
Nej, absolut inte om idrott.
Miljarderna till de människorna som ska nu, svälta på grund av kriget.
Nu ska vi prata arbetslöshet. Martin Ådahl, nu får jag be dig vara tyst en liten stund.
Martin.
Mikael Damberg.
Oskar Schäfte trollar ju era statsfinanser. Hans konton trollar hela valdebatten på nätet. Det saknas ju tiotals miljarder. Ni har ju
Martin Ådahl. Jag vill fråga Mikael Damberg.
Uppläxad.
Ja, men det var ju
han Jakob Forssmed förresten, KD där, som var på den debatten. Han är flitig sporthuset-lyssnare.
Välkommen. Välkommen flera. Ja. Det går bra.
Så, men jag tänkte då, vi hade ju uppe det här bland annat när vi var hos Kover och Melin, pratade om det här med idrottsytor, och då hade vi en centerpolitiker hos oss också. Och varför kommer idrotten så långt ner på agendan? Och jag menar, vi har ju pratat om de viktiga delarna som idrotten har. Det finns ju några riktigt tunga parametrar. Det är ju folkhälsan, alltså alla hälsoekonomiska aspekter, lägre sjuktal, fler levnadsår, lärande. Det finns ju oerhört många forskningsrapporter om det också, att kognitiva förmågor förbättras, alltså bättre skolresultat. Så då har vi skolan, då har vi hälsan, vården och så integrationen då. Idrotten skapar sammanhang för människor som minskar utanförskap och brottslighet. Och just vården och kriminaliteten, det är ju de två delar som väljarna har pekat ut som de viktigaste områdena inför det här valet. Mm. Alltså kriminaliteten med de ökande skjutningarna och gängvåldet och så. Mm. Och det pratas ju då intensivt i de här debatterna som vi följer om antalet anställda i vården, resurser till polisen, hårdare straff. Och alla är väl också någonstans i det här också överens om förstås att det förebyggande arbetet egentligen är minst lika viktig beståndsdel. Men där är det lite svajare hur det ska gå till. Det blir ju lite dimmigare. Och man kan alltså hitta samband mellan deltagande idrottsaktiviteter. Jag var senast på min dotters fotbollslag, dök upp en tjej från Ukraina, en 8-åring. De har inget hem längre i Ukraina. Mm. Så de har åkt hit och hon spelar då med Filippa. Hon fick göra mål där också. Det var underbara bilder faktiskt. Och många så här internationella studier, jag plöjde igenom en hel del, så här, forskning i Australien, Storbritannien, USA visar att deltagande i sport för barn och ungdomar kan kopplas till lägre nivåer av brottslighet eftersom helt enkelt den sociala utslagningen i samhället då minskas och graden av samhörighetskänsla med samhället blir ju mycket högre.
Så du har forskning från andra länder där också? Så...
Ja, precis.
Ja, vilka sa du?
Storbritannien, Australien och USA.
Ja, det är bra att du väljer små länder.
Men då kom det en liten ljusstrim i alla fall. Det var ju Moderaterna här senast som sa vi öronmärker 250 miljoner kronor till särskilda idrottsprojekt i utsatta områden. Och det är inte bara Moderaterna, även Socialdemokraterna pratar egentligen om samma sak. Där har man inte direkt spesat hur mycket pengar, men att de kommer också försöka att just i de här utsatta områdena. Och det är ju bra, men jag känner ändå när jag följer allting här att politikerna i idrotten och även sportjournalistiken är undermåliga på att få ut budskapet om idrottens avgörande roll inom de här områdena, folkhälsa, lärande, integration. Till exempel sportjournalistiken, jag har inte sett en rad om det här med vad partierna vill göra med det här. Däremot så är det ofta ganska tuffa granskningar kring baksidor om idrotten. Mm. Alltså utslagning, olika typer av övergrepp och så. Där finns det kraftfulla granskningar. Men det är alldeles för svagt med att peka på de positiva delarna med idrotten. Och därför så lever idrotten i dessa valtider i ett skymningslandskap tyvärr.
Jag tycker det är uselt att man inte tillvaratar idrottsrörelsen på ett bättre sätt. Jag tycker att de viftar med pengar här hit eller dit. Jag tycker det fullständigt saknar betydelse därför att vi det kan lovas precis vad som helst. Vem som än vinner valet måste ju förhandla på sista raden i alla fall, så vi vet ju inte var det kommer hamna någonstans. Men för mig, och det kan vara blåögt, jag vet att det kan vara fånigt, men jag menar så här att tänk om det fanns öppna idrottshallar dygnet runt. Framförallt i de här utsatta områdena. Mm. Jag tänker på gängkriminaliteten och rekryteringen av unga till gängkriminaliteten.
De gör sådär i USA, vet jag till exempel, att de har baskettider vid midnatt.
Ja, men exakt.
Då de vet att det är mycket bråk.
Exakt. Annars. Och jag menar att ha sporthallen öppen som en plats att vara på, en plats att ses på, en plats att aktivera sig vid.
Mm. Australien har 600 idrottsprojekt igång för att minska ungdomsbrottsligheten. Så de har
är det säkert?
Ja. Jag läste en rapport om det där de lyftes fram som ett gott exempel. Jag vet inte om det var i sporthusets sammanhang eller något sånt där, men jag grävde i varje fall i det isländska idrottsundret. Hur kommer det sig att ett land med, vad kan det vara, 300 000 invånare kan få så goda resultat i så många olika typer av sporter? Och de pratar ju väldigt mycket om mängden idrottshallar och sättet man tillgängliggör idrottshallarna och idrottsplatserna för och där har ju blivit så att idrottshallarna har ersatt ungdomsgårdarnas funktion. Att man gör dem tillgängliga och så sedan så blir det både spontanidrottande och det blir organiserat på egna villkor. Och då kan man ju tänka sig att det är en hel del som annars skulle hamna i kriminaliteten som helt plötsligt hamnar i ett annat sammanhang och riktar energin på någonting som kan leda till någonting betydligt positivare och därmed håller sig undan från kriminalitet också. Så båda de två länderna verkar uppenbarligen vara duktiga och dessutom som bonus då, förutom att man får ungdomar i aktivitet, förhoppningsvis minska ungdomsbrottsligheten också, dessutom goda idrottsresultat. Det känns som en win-win rakt av, om man skulle vilja höra mer prat om hur kan vi skapa någonting liknande.
För det bevisar ju att det fungerar. Det bevisar ju både exemplet från Australien och från Island. Men alltså, vi var ju hos KV Melin och då hade vi ju samtalet som du nämnde här inledningsvis, Tommy, när vi pratade. Och då var ju frågan, hur resonerar man när det nya bostadsområden ska uppföras? Och då finns det ju inte som en grundförutsättning att det finns idrottsytor. Det finns inte en fullstor sporthall, det finns inte utomhusanläggningar. Utan istället så blir det kamp om de här ytorna och det blir en kamp mellan idrotterna, vem som ska ha rätt att använda de fåtal ytorna som finns istället för att tillställa grundförutsättningen att det finns en plats att vara på. Men ansvaret för att föra upp frågan, den måste ligga på idrottsrörelsen själv.
Inte bara, väl?
Den är enorm.
Men inte
idrottsrörelsen
bara.
Är enorm.
Jo, men inte bara idrottsrörelsen. För jag menar, politiker måste ju själva också förstå vilken viktig roll det har. För här handlar det om att få ordning på den här gängkriminaliteten. Det gäller att få ordning på integrationen som har havererat.
Är inte signalsändningen från regeringshåll ganska så tydlig när det inte finns en idrottsminister. Jo, men visst utan det bakas ihop med tre andra grejer. Ja. Då säger man väl ungefär hur viktig man tycker frågorna är.
Mm, jo, det...
Och så har det också varit i alla tider att han har haft den rollen. Men jag menar, jag är själv uppvuxen på Henrik Stalsberget som verkligen var ett stökigt område. Vi hade gäng och grejer. Gänget hette
jäkla fin utsikt.
Ja, fin utsikt, ja. Men stökigt. Ja. Henkan Gross som var där.
Henkan Gross?
Ja, gänget hette det. De som slog ner folk, ja. Och kastade brinnande bildäck ner för slänten där. Alltså, och de flesta skakar galler, några är döda. Men några klarar sig. Jag tror det är två som jag vet som lever ett bra liv. Båda tack vare idrotten. Mm. Den ena blev boxare. Det är också, boxning har ju haft en grej ibland att man har fångat upp den typen av element, och den andra fotboll. Alla andra blev värstingar kan man säga. Så jag tycker att det är så oerhört tydligt.
Ja, jag håller med. Det är oerhört tydligt. Och jag tror på den ideella kraften så starkt. Jag tror på svensk idrottsrörelse så starkt. Men jag menar så här att den är så stor, så stark och så många så man skulle kunna göra sin stämma hörd på ett väsentligt mycket mer koordinerat sätt än vad som är fallet. Det krävs en kraftsamling och det går heller inte. Och med det menar jag att det går inte att sitta och smågnälla i vardagen. Och sen när det närmar sig val så skiter man lite grann i det, va? Mm. Men jag menar det är väl en och annan kommun som där har startats idrottspartier över tid. Där man har haft den här frågan som den viktigaste och mest centrala för den kommunen.
Det ska inte vara idrottspartier. Alla partier ska integrera det här i sin verksamhet. Ja, ja. Och det är så irriterande när man pratar om det som händer efter att allt redan är kört. Man pratar om vården, ta hand om alla som har pajat ihop av sjukdomar, folkhälsotal. När kriminaliteten redan, det här förebyggande arbetet. Och då nämns idrotten bara som är förbigående. Som en liten, möjligen skulle man kanske kunna hålla på med idrott trots att det finns så mycket av det här. Du kommer ihåg den här Nima Vasedji, Jens?
Ja, men han skrev in ett väldigt fint brev och berättade om sin bakgrund. Jag kan väl ta en del av det här.
Ja, gör det.
Jag är en av många andra i detta landet, en person med föräldrar som inte är födda i Sverige. Och jag brottade som barn och ungdom med samma problem som många av dem som växer upp idag gör. Fattigdom, en far som dog i sviten av mina föräldrars flykt hit. Det ena ledde till det andra och ett liv omgärdat av kriminalitet och droger var ett faktum. Så gick jag förbi Observatorielunden i Stockholm en dag. Där var de, just det. Inlinesåkarna.
Inline var det, just det. Mm.
Det såg coolt ut så jag frågade, vad är det där för någonting? Ja, just det. Och i princip för första gången i mitt liv så blev jag mottagen på ett sätt som jag aldrig blivit för. Ett välkomnande alltså. Så jag tog mina sista pengar och köpte mig ett par inlines alltså. Sen den dagen bar och åkte alltid runt med mina inlines. Tog avstånd från allt det dumma i mitt liv och hängde själv i skateparken där. Efter något år hade jag nya kompisar. Efter ytterligare något år så var vi ett helt gäng som behandlade varandra på exakt samma sätt som den där dagen vid Observatorielunden. Vi var folk från alla länder i skateparken. Det var tricken och gemenskapen som var det bärande. Helt plötsligt så blev skolan viktigare tillsammans med mina nya vänner. Och helt plötsligt lärde jag mig nya ord. Vokabulären blev bred och min svenska blev bättre.
Mm. Där har vi det. Det är sammanfattningen.
När jag säger dig, min värld är fattig och min dag är död. När barnasinnet har berövats på sin glöd. Då har ondskan nått sitt mål till slut. Då har all kärlek sinat ut. Var kommer barnen in?
Sporthusets sångstjärna Jolina, då 16 år när hon spelade in den här Var kommer barnen in för... Ja, tre år sedan då när vi i avsnitt 209-210 debatterade förutsättningarna för idrotten när det gäller minskade idrottsytor och idrottens starka roll inom integration, folkhälsa och att den så sällan kommer upp i samhällsdebatten.
Och detta är idrottens absolut starka. Det är ett oerhört starkt samhällskort som aldrig spelas. Sen är det så att det finns inte så mycket att tjafsa om när det gäller idrott. Den politiska debatten idag är ju, vad ska vi säga... Den kräver Nike Nylanders.
Martin Ådahl! Ja.
Öppet hus i Sporthuset.
Ni som lyssnar, var med i debatten ni också. Vad säger ni om idrottens så här i valtider undanskymda roll på den politiska agendan? Hör gärna av er till oss. Ja, eller det kan ju gälla vad som helst. Tips, tankar kring precis vad som helst.
Ja då, mycket välkomna på sporthusetpodcast.se, vårt kontaktformulär, eller på sociala medier.
Så är det. Som till exempel den här tunga frågeställningen från Rickard Herfall. Vad tror ni om fotbollens framtid?
Ja, den frågan har vi ganska enkelt. Svaret är nej.
Ja.
Jens tog nu fram papper och penna faktiskt. Ja.
Häcken ligger bra till.
Ja. Exakt. Nej, men han plussar för att vi pratar om sportswashing och så här, som vi gjort i flera sporthusavsnitt. Nej, men det som Rickard undrar om fotbollens framtid, det handlar ju om, ja, du kan väl börja, Lasse.
Ja. Ja. Det är spännande snack det här. Tack för att ni fortsätter göra ett aktuellt och intressant sporthus, skriver Rickard. Ja. Jag uppskattar verkligen diskussionen kring sportswashing, så nödvändigt och så bra, speciellt eftersom jag är supporter till Newcastle sedan 30 år tillbaka och mer än det. Jag känner mig orolig efter att ha läst Simon Banks artikel i Aftonbladet. Vi kan komma tillbaka till den. Vilken nivå på fotboll kommer att vara intressant i framtiden? Vilka regler kommer att gälla? Vem kommer att bestämma? Jag som bor i Västerås och följer VSK. Kommer Superettan vara den nivå man kan följa för att få tävlingen och fotboll på riktigt? Eller måste man gå ännu längre i divisionerna, skriver Rickard.
Just det, och ett instick då från mig här apropå att Rickard håller på Newcastle, det är ju det här med Alexander Isak. 750 miljoner i övergången, ni vet, från Real Sociedad till Newcastle United. Dyraste övergången för en svensk spelare genom tiderna. För Ibrahimovic då, när han gick till Barcelona en gång i tiden. Tänk den här klubben, grundad 1892 i norra England. Alltså fattiga arbetare, älskade fotboll, St. James's Park, allt klassiskt. Och sen då 129 år senare så köptes klubben av IPF, som är en saudisk investeringsfond. Mohammed bin Salman, den mordanklagade kronprins för Saudiarabien, finns ju med där. Och ja, plötsligt så förknippas ju klubben då med, det blir ju så. Det gäller ju inte bara Newcastle, det gäller ju flera klubbar och många idrotter. Avrättningar, diktatur, kvinnoförtryck, kriget mot Jemen, statligt beordrade journalistmord och så vidare. Och Newcastles grönvita tredje ställ, såg jag förresten. Det har ju blivit
det saudiska landslaget, ja. Det liknar ju det. Det är vitt med gröna revärer på eller något.
Just
sånt där.
Det. Och har ju kritiserat av Amnesty det.
Mm.
Och Simon Bank skriver så här då: varför så tyst? En revolution pågår, skrev han i, det var rubriken på hans krönika då. Och han skrev så här i ingressen: det såg som en krigsförklaring, om ni minns. För drygt ett år sedan så presenterade 12 enorma fotbollsklubbar sin vision om fotbollens framtid. Det skulle sjösättas en superliga. Det skulle generera miljarder. Det skulle gräva en ravin mellan dem och resten av Europa. Han fortsätter då på Bankskrönika, Lasse.
Ja, det låter så här. Han skriver ju vasst, alltså, ja. Måste jag säga. FIFA blev argt, ligaföreningarna blev arga, supportrarna blev arga, politikerna blev arga, tykonomin på sociala medier blev arg, och argast av alla blev UEFA-presidenten Alexander Čeferin.
Det är som Tjure Ferdinand.
Ja, det känns ju som, ja. Det, men det här är, han fortsätter så här: det som hänt sedan dess är att Barcelona, Real Madrid och Juventus, två medlemsklubbar och en familjeägd aristokratklubb, har fortsatt driva på med en ny strategi dock. De tar strid emot UEFAs monopolställning, som de menar strider mot EU-lagarna om fri konkurrens. I vinter kommer ett yttrande från EU-domstolen. Nästa år kommer en dom som kan rita om fotbollsvärlden vi levt våra liv i.
Det är lätt att förstå varför just de här klubbarna vill driva kampen. Alltså i en värld där oligark- och statsägda klubbar hotar att spränga konkurrensen som finns. Och så hur ska skuldsatta Barcelona kunna mäta sig med Manchester City på 10 års sikt och Paris Saint-Germain?
Om den breda reaktionen varit att toppklubbarna inte ska få styra toppfotbollen, betyder det då att alla också tycker att UEFA är förtjänt rätten att göra det?
Ja, för nu kommer UEFA-frågorna ifrån Simon Bank. Har de gjort ett bra jobb? Under deras överseende har konkurrensen satts i pant. Under deras ledarskap har Financial Fair Play blivit en papperstiger. Hur kan de tro att de, alltså UEFA och FIFA, äger rätten att styra över sporten som en gång var oss created by the poor, alltså skapad av de fattiga, apropå det som hände då, för att koppla tillbaka det till 1892 i Newcastle.
Då förstår jag inledningsfrågan, hur blir det med fotbollens framtid? Och nu tittar vi till Jens.
Tack så jättemycket. Det är en sak slår mig. UEFA ifrågasätts om de har spelat sina kort rätt och hanterat fotbollen och fotbollens turneringar i Europa på rätt sätt. Det tycker jag är relevant att göra. Jag tycker det blir fel när den här superliga-grejen kommer med 12 klubbar som säger: här är lösningen för oss. men inte för resten. Det gillar inte jag. Jag gillar inte det här med ingen uppflyttning, ingen nedflyttning. Jag gillar inte grejen att de 12 klubbarna som vid det här tillfället anser sig vara de bästa ska få tillhöra det där och inga andra. Tänk om man hade sagt som så att ja, vi ska göra någon sån grej, men vi tittar på senaste 20 årens snitt. Och de klubbar som är i topp 12 där, de får ingå. Men då hade ju helt plötsligt ett par av dem där backat, för de hade ju inte varit aktuella i så fall. Hur kul hade det varit med den superligan då? Nej, men då tänker jag, då tar vi tillbaka det och säger okej, det kanske är så att det här turneringssystemen behöver reformeras. Ja, men titta då på en lösning som inkluderar alla. Baka ihop alla olika befintliga. Nu finns det ju Europa Conference, Europa League, Champions League. Baka in alla de där. Och så sedan så börjar vi diskutera därifrån. Att bara ta de 12 mäktigaste, starkaste för tillfället klubbarnas intresse och säga ja, vi vill göra det här. Det tycker jag blir helt fel. Men däremot se över om vi kan reformera hela turneringssystemet i Europa. Gärna.
Men problemet som Simon Bank pekar på, det är ju att en del av de här klubbarna, Barcelona med flera, de halkar ju efter när de inte väljer smutsiga pengar. Mm. Alltså som Manchester City och Paris Saint-Germain gör, då halkar de efter. Så det är Superligan också ett sätt för dem att försöka hänga med i svängarna, att få ett starkare intäktsben. För det blir ju nu då att de som backas upp av skurkstater, om vi kallar det så, de rycker ifrån.
Och då kan man ju säga, i det reformeringsförslaget bör ju även ingå vilka pengar får ingå och får skjutas till olika klubbar. För det är ju en av sakerna som uppenbarligen kritiseras också. Nämligen att skurkstater får använda fotbollen som sportswashing. Mm. Det måste ju ingå i en sån reformering. Det vill säga, hur förhindrar man att det sker?
Det finns ju lagar och regler att förhålla sig till. Och Europeiska unionen har sådana. Därför är det här ett mycket spännande utslag. Och UEFA måste ju följa det. Och den här, för det är ju faktiskt en monopolistisk ställning de har. Och det vet jag inte med vilken rätt de har tagit sig.
Sådana monopol brukar ju sällan hålla.
Nej, men alltså den är, jag tycker det, och det finns ju lagar och regler, så att den domen som kommer måste ju följas. Tänk Bosman-domen när den kom, och det blev liksom ett himla liv om det. Men då anpassade sig ju fotbollsrörelsen efter det. Mm. Och jag tror att man måste ha det i åtanke. Ta exemplet Alexander Isak till Newcastle. Jag tycker att den första omedelbara reaktionen är, hur kan man skriva på och spela för en klubb som har saudiska statens investeringsfond bakom sig, mot den bakgrunden du redogjorde för, Tommy? Ja, men vad säger reglerna i det här fallet då? Hur ser det ut? Jo, i England är det så att alla ägare av en Premier League-klubb måste godkännas av Football Association. De måste godkännas. Så de här ägarna är godkända att äga en Premier League-klubb, enligt de reglerna som man tävlar under i Premier League. Och då kan man gå vidare och tänka så här, men hur kan det komma sig att de godkändes då? Ja, då får man ju titta på hur ser samröret ut mellan Storbritannien och Saudiarabien. Och då behöver man inte läsa särskilt länge innan man ser att de har gemensamma affärer varje år värderade till motsvarande i svenska kronor 200 miljarder per år. Det är 100 000 britter som arbetar i Saudiarabien. Det är 30 000 saudier som arbetar i Storbritannien. På vilken grund, mot den bakgrunden, ska Football Association säga You're no good owners. Boris, han var ju där. Boris Johnson går och besöker Crown Prince Bin Salman. That's good. No problem, but you're no ownership in our league. Go away.
Ja, men för att visa på att det där är ganska långt ifrån, så såg jag att Infantino då, FIFA-bossen, han har varit med i en reklamfilm för turismen i Saudiarabien. Och man ser ju honom ganska ofta i samma box och sådär, i olika sammanhang som kronprinsen. Så att då är det ju ganska långt ifrån att de skulle ställa den typen av krav utifrån. Så att allting är ju sammanflätat på ett ganska obehagligt sätt.
Jo, det är det här som gör Simon Banks fråga så berättigad. Vad är det som UEFA och FIFA gör som gör att vi ska försvara det här? Det finns ju skäl att ställa frågor. Och det positiva är att exempelvis när Boris Johnson, som då var premiärminister i England, åkte till Saudiarabien på officiell statsvisit, så blev det kolossalt kritiserat i Storbritannien. Dock var ju motsatsen till direkt omedelbart de affärsmässiga relationerna som finns. Alltså det finns ju kolossalt mycket stålar, enormt mycket stålar i den här regionen.
Men apropå Rickards oro där, om vi ska tillbaka till det här med vad kommer hända som, när det gäller allt det här, så kommer det, bedömningen är väl bara att det kommer bara fortsätta och fortsätta. Det här med smutsiga pengar, det går inte åt rätt håll, det går åt fel håll. Men frågan är, vad blir det för typ av världsfotboll? Går vi inte ändå mot en superliga? För det är ju redan nästan där vi är när det gäller hur Champions League börja utformas.
Alltså, jag förstår Rickards fråga som säger nu VSK Superettan, det är där den riktiga fotbollen kommer att spelas.
Om ens där var han orolig för.
Ja, om ens där. Men då är frågan så här, vad är den riktiga fotbollen? När Premier League kom, och det finns ju de som, det finns supporter Manchester United tror jag, som har startat en egen klubb, va? Som lägre division för den riktiga supporten, liksom true supporter, true fan i fotbollen. Men grejen är att det är ju utsålt på Old Trafford varje gång. Det är bara det att den publiken som går och tittar där, den är inte den typen av publik som en viss fotbollsmedlem vill ha. Men det är utsålt varje gång. Jag betvivlar att Newcastle United inte kommer att ha fullt på St. James's Park om de nu börjar vinna matcher också. De stora strömningarna kan inte fotbollen ställa sig vid sidan av. Världen behöver ett samarbete med de här länderna. EU, Storbritannien och USA har tydligt gått emot och ställt sig emot med starka och skarpa sanktioner Ryssland för deras invasionskrig, anfallskrig i och mot Ukraina. Därför behövs det ett utbyte med dem. Så det är en större fråga än fotbollsfrågan, och det är en större fråga än Newcastle United.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Hur känns det att dra ur den här?
Riktig låda, den känns tom med tanke på volymen i förhållande till antal lappar. Så lapparna är hyfsat gott om, men volymen hade tillåtit 1000 gånger så många lappar. Så välkommen att skicka in.
Där har du faktiskt förklarat min aversion mot den där lådan.
Dess
volym.
Ja, faktiskt.
Vet du vad det stod på lappen senast, Jens? Du var ju faktiskt med när vi drog den. Det var ju Andreas Almgren.
Ja, det var ju Berlin och Olympiastadion. Mm.
Verkunde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
När fyren talat, då brakade saluten loss. Då gick den olympiska flaggan med de fem ringarna långsamt, långsamt upp till höjden.
Historiskt ljudklipp verkligen där från Sveriges Radio, eller Radiotjänst som det hette på den tiden. Sven Järring på plats på Berlins Olympiastadion. Och ja, Berlin, OS 1936, nazisternas stora propagandaföreställning orkestrerad av Adolf Hitler i det som var, ja, verkligen var upptrappningen till andra världskriget. De fick ju OS då 5 år före spelen och började bygga redan 2 år före spelen i det huvudområde för OS som heter Reichsportfeld med huvudarenan Olympiastadion i stadsdelen Charlottenburg. Och Adolf Hitler, han var ju väldigt intresserad av arkitektur tillsammans med sin arkitekt Albert Speer, så såg de till att den där arenan verkligen accentuerade stormaktskänslan. Så ursprungligen så kom ju verkligen Berlins Olympiastadion ifrån olyckspåsen. Men den hoppar ju över i kärlekspåsen mer och mer. Och det kom ljusare tider redan under spelen. För det som hände var ju att Jesse Owens svarade för en av OS-historiens största bravader. Och så är det ju fortfarande faktiskt hans 4 guld där. 100 meter, 200 meter längdhopp och stafett, korta stafetten. Hitler vägrade gratulera Owens till gulden eftersom han var svart. En berättelse som väldigt bra skildras i filmen Race, som jag tycker att alla idrottsvänner borde se. Riktigt bra film, Race. Så till Hitlers förtret så blev Jesse Owens den stora OS-kungen på den här arenan och förstörde ju faktiskt därmed en del av Hitlers galna, rasistiska, ariska propaganda om den rena rasen och så vidare. Och när Sven Järring satt där på avslutningsceremonin på arenan den 16 augusti 1936, så var känslan när man lyssnade på den här kommenteringen att han förstod någonstans, så upplevde jag i alla fall, vad som väntade runt hörnet i världen. Och vi ska också höra här vad han sa efteråt, ett antal år senare, om det hela.
Det låg något otäckt i luften som kändes tyngre för varje dag. Om avslutningsceremonin i Olympiastadion skrev jag i min dagbok bland annat. Sången ljöd som en begravningshymn. Var den sällsamma processionen där nere ett sorgetåg, fördes den olympiska tanken till graven.
Och nu ringer den olympiska klockan. Nu ringer den ut, den elfte olympian.
Ja, det var verkligen ödesmättat då 1936 när Sven Jerring kommenterade OS. Det var som att trots att det var 3 år kvar till kriget bröt ut, 3 år kvar, så kunde han känna att det skulle inte bli något OS i Tokyo 4 år senare. På den här helt nybyggda arenan då, den skulle rymma 100 000, en stil inspirerad från antikens arenor. Alltså delvis belägen under jord, och det fanns planer på att bygga stadion ännu högre för att ge ett mäktigare intryck utifrån för besökarna, men så blev det aldrig. Och sen var det då till fotbolls-VM 2006, som väl du också var på, Jens, eller hur?
Mm.
Ja, då blev det att den byggdes om, och efter ombyggnationen blev det ju runt 70 000 åskådare som kapacitet. Och då, direkt efter ombyggnationen, så blev det en av de häftigaste historierna i den svenska fotbollshistorien, får man säga, rent publikt.
Den är kolossalt imponerande när man kommer framåt. De här pelarna som finns runt hela arenan, när man kommer in, hur de har bevarat den här en öppen kortsida mer eller mindre, som så oerhört tydligt minner om den historiken arenan har, och det är en av de mörkaste tiderna som vi överhuvudtaget upplevt i världen, även om den utmanas för stunden. Men jag vet vad du tänker på, Tommy, och det är lätt, men jag måste bara säga att det är en av de största enskilda idrottsögonblicken faktiskt på olyckspåsesidan nästan istället, som måste nämnas ifrån VM-finalen i fotboll mellan Frankrike och Italien, när den store spelaren Zinedine Zidane avslutar sin karriär med att bli silvermedaljör i världsmästerskapen och alltså i slutet av förlängningen går fram och skallar Marco Materazzi rakt i bröstet. Alltså Materazzi far ju rakt bak, där kan man inte snacka om att det var någon taktisk timeout. Han var knockad. Rött kort på sin insats. Men den som avgör alltihopa med sista straffsparken, Fabio Grosso för Italien, som alltså blir världsmästare i straffsparksläggning, gick till det avgörandet.
På den här arenan.
På Olympiastadion i Berlin.
Grande Grosso.
Incredibile, precis så nämligen. Och jag är mycket starkt minnad detta, därför att Fabio Grosso avgjorde i semifinalen för Italien mot världsnationen Tyskland. Och då sa Rai-kommentatorn Grande Grosso incredibile.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, tiro, gol di Grosso, manca un minuto, gol di Grosso, incredibile.
Och i finalkommenteringen, jag sitter alltså bredvid Rai-kommentatorn, du vet vem jag menar, lite den här gråa kavajen, gråhåren, rökte också, kan inte namnet på honom, men han var, och fick ju lite hes röst också där, och han var otroligt, det verkar vara en mysfarbror i alla fall. Och när det är dags för den avgörande straffen, så säger vi ju just det, om han nu avgör, då blir det ju Grande Grosso incredibile, och han gör det. Så det är Olympiastadion i Berlin, så som jag minns den från finalen.
Jag backar tillbaka tiden till gruppspelet och Sveriges andra gruppspelsmatch efter att ha spelat 0-0 mot Trinidad Tobago.
Hemskt match.
Dortmund var det.
Ja, fin arena, hemskt match.
Verkligen. Och så sedan så var det ju på väg att gå mot ännu en 0-0-match och någonting som skulle kunna ha blivit till ett riktigt, riktigt fiasko. Men kanske framburna av cirkus 50-60 000 svenskar som gjorde denna olympiska arena i Berlin till en gul vägg. Det var fullkomligt det, och hela festligheterna under dagen och se folk marschera, svenskar i massor på väg till arenan.
10 000 tal faktiskt.
Ah, det var så häftigt och jag är så glad att jag hade mina barn på plats och min fru Katte och hennes pappa var där. Att de fyra fick vara med och uppleva den här kvällen. För det blir ju ett otroligt klimax när Fredrik Ljungberg på mer eller mindre med några minuter kvar lyckas nicka in 1-0 målet och man fattar hur viktigt det här är och hur förlösande det var.
2 minuter kvar i Berlin.
Utmana.
Elmander från höger igen. Utmanar sitt försvar. Mitt på plan. Han har höger in i position. Gör en överstegsfint. Ronaldinho faktiskt. Kommer att vara inspelare. Albeck nickar bara bakåt. Och där är Svens läge. Och vi kommer.
I mål! Henke Larsson. Nej, det är Ljungberg. Det är Ljungberg.
I mål!
Ljungberg.
Fredrik Ljungberg. Och vilket förarbete av Albeck. Och Sverige mål. Sverige mål i. I 88 minuter kommer det.
Vad viktigt.
Ralf Edström och jag jobbade ju för radion. Du var ju där för TV4.
Mm. Och Robert Pärlskog.
Just det med Pärlan, ja. Men i rapporteringen inför så blev det allt fler svenska gultröjor. För från början sades det bara att det var 40 000 eller 45 000 eller någonting sånt. Och sen märkte vi att det där stämmer ju inte. Det var väldigt svenska supporter. Och till sist var det nog, utav de 70 000 var det 60 plus alltså, utav som var. Men alltså när det är mitt absolut, vi pratar ofta national som vi pratar EM 96, God Save the Queen, Paul Young och de där grejerna. Men jag måste säga att som att få uppleva den svenska nationalsången Du gamla, du fria är en enorm yrkesförmån varje gång vi kommer i de sammanhangen och får vara med om det. Oavsett var i världen det är, oavsett i vilket sammanhang. Men detta, den 15 juni 2006 på Olympiastadion i Berlin, det är den absolut i särklass häftigaste nationalsångsupplevelsen jag har haft. Den kommer jag för alltid ha som den
nummer ett.
Ja, men alltså som en stor tacksamhet till den enorma passion som finns runt idrott i allmänhet och i detta fallet det svenska landslaget i synnerhet.
Visst, vad sägs om att vi tar det som veckans supportersång på slutet?
Ja, Rickard Dybecks.
Alltså det,
ja, 1840-tals.
Ja, men inspelningen därifrån. Alltså,
jag tror att du hade bjudit in någon från Västmanland här som skulle framföra nationalhymnen.
Ja, det är väl tidernas, det kanske är tidernas supporterhändelse i svensk idrott för ett landslag, va?
Mm. Ja, för ett landslag så
för ett landslag, alla sporter, alla år inkluderat.
Och det kom ju efter 2004 med EM, för då var väl första gången det var riktigt många svenska supportrar i samma tröjfärg på arenan, Portugal. Då, och här växte det ytterligare så oerhört lättillgängligt också för att resa till med bil eller husbil eller tåg eller flyg, vad man gjorde.
Jag har ju två av mina största upplevelser också från den här arenan. VM i Berlin, friidrotts-VM 2009. Hade varit Peking-OS 2008 året före. Och där hade ju Usain Bolt fått sitt stora genombrott och vunnit både 100, 200 och korta stafetter med världsrekord på alla distanser. Men här tar han det ett steg längre. Och det är de världsrekorden som fortfarande gäller. 9.58. Har någon annan varit under 9.60 sen dess? Nej. Har någon annan varit under 9.65 sen dess? Nej.
Hundrameters finalen i de 12:e världsmästerskapen i Berlin. Usain Bolt, Tyson Gay, Asafa Powell. Världens tre snabbaste någonsin. Färdiga. Vi får iväg löpande och det är en ganska bra start för Usain Bolt. Bolt leder för Gay. Bolt dominerar loppet. Usain Bolt, Bolt i Berlin. Han leder för Gay. Och Bolt kommer att vinna på 9.50. Oh! 9.58 är det nya. Otroliga världsrekordet, har ni hört där hemma? 9.58!
Nej. Åh. Nej, så häftigt.
Han är ju, det saknar ju fullständigt motstycke.
Ja.
Alltså det är ju...
Ja.
Och sen 19-19 på 200 meter. Att världens snabbaste man, och det här är ju svårslaget har det visat, så det kommer fortsätta vara svårslaget. Och på de här blåa banorna, på den här arenan där det var OS 1936 också. Så när jag var där på någon sån Europa League-match, någon lite obskyr match med Östersund mot Hertha Berlin många år sedan, så bara la jag mig och kysste banorna. för att de är...
Så pass?
Ja, men det är så speciellt det där.
Ja.
Så därför den här arenan, alltså, det tar aldrig slut. Det här var ju 2009 då. Ja, då kan vi bara, det var ju 3 år efter 2006 Paraguay. Vi lägger till 3 år till. Vad får vi då?
16 oktober 2012. Ja. Och den enskilt största svenska fotbollsbragden, vågar jag påstå. Att mot Tyskland i Tyskland, på deras nationalarena, ja, jag vet att de lirar i München också, men ändå, att hämta upp 0-4 i början av andra halvlek. Det stod 3-0 i paus. 4-0 till Tyskland i öppningen av andra, till 4-4.
Man tänker ju, underläge 0-3 är nog jäkligt, och då komma ut med nypumpad energi och tro och så få 0-4. Ja. Och därifrån ta fyra mål är helt osannolikt.
Jag vet inte vad instinkten var både för mig och Lasse. Vi var ju båda där, jag för tv, du för radio. Och det var ju direkt att plocka fram historieböckerna.
Exakt,
vilken är den största förlusten genom tiderna? Största förlusten genom tiderna, 0-8, 0-9, 0-10. Det var där man började titta då.
Vi
gå helt åt andra hållet.
Ja, vi hittade Ojo Göransson, 1-7.
Oj.
50 i VM i Sverige fram mot Brasilien. Ja, 10.
Oj, vad han passar 10.
Oj, vad han leker. Oj.
Han leker med Gerd. Aj, han leker. Nian är utanför straffområdet. Åttan passar. Oj. Mål! Mål i elvan. 7-1.
Någon konsul där som gjorde matchen. Men det är nästintill omöjligt att formulera sig i hastiga ordalag i de där sammanhangen.
Kul på läktaren också. Merkel och Reinfeldt.
Ja, exakt. Ja. Merkel såg märkt ut av händelsen. Och Reinfeldt for upp, så kavajslaget slog till snäckan på bundeskansler in där. Men oerhört häftigt. Och Rasmus Elm skriver sig på det sättet in i den svenska historien.
Kommer svenskarna igen. Källström. 92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic panna. Och så går boll för Elm. Så skjuter.
I mål!
Rasmus Elm gör fullständigt osannolika. 4-4. För Sverige i Berlin och Tyskland. Svensk fotboll, största mirakel jag bannar med någonsin, Ralf. Det är fullständigt otroligt att Sverige kvitterar till 4-4 efter 92-30. Det är ett av idrott, Ralf. Det är osannolikt.
Blås av.
Fullständigt osannolikt ögonblick i svensk fotbollshistoria. Mot detta Tyskland i Tyskland från 0-4 efter 56 minuter till 4-4 där de blåser av. Det blåser av, människa!
Men jag hade också en speciell grej den där kvällen. Reinfeldt kom till studion. Han var ju uppsluppen, men en riktig rysare, Zlatan Ibrahimovic, han kom ju dit till vår studio. Och då blev det så här att man gick på reklam, och då var det så här långa break. Man var borta, det fanns ingen betalställe man kunde fortsätta på, utan vi var borta i 7 minuter. Och precis när jag släppte till reklamen, då är det alltså 6 minuter och 30 sekunder reklam kvar, då kommer Zlatan till studion. Och jag säger, ja, Zlatan är här nu, till kontrollrummet. Ni vet hur det är. Och då ropar de tillbaka, ligger på reklam.
6 minuter kvar.
Hur långt är det kvar? 6:30. Kan vi banda? Omöjligt. Så jag får alltså försöka underhålla Zlatan då i 6:30 där.
Du körde inte med den viktiga lådan där och sa det här, så du vet vad det här är.
När man har kallpratat i 2 minuter, då är det 4:30 kvar.
Det börjar bli lite svalt där på kvällen också.
Var han kvar?
Jo, han var kvar, men han tittade inte upp en enda gång i intervju. Han var ju förbannad att han fick vänta. Men samtidigt hade det varit en häftig match. Han hade blivit torsk, hade han ju gått.
Men han har inte kommit.
Nej. Så att det var ju sina lägen. Liten inblick i hur det kan vara ibland nere i studion. Ja, ska vi landa det så?
Lite sotis är jag på Hertha Berlin som har det som hemmaplan. Det är jag lite sotis på. Det är ändå en lätt häftig arena att säga att vi spelar i vår hemmaplan. För det är en sån otroligt tung historisk plats. Tyskland tycker jag de...
Dock löparbanor.
Ja, men inte vilka löparbanor.
Nej. Men ta, klipp ut dem och flytta in läktarna närmare.
Ja, det är en utslagsfråga. När du sitter i en frågesport någon sen kväll med goda vänner, så kan du alltid säga det. Vilka löparbanor i världen har Tommy Åström kysst?
Ja. Ja. Kanske många, vad vet vi?
Ja, precis. Det är en lång lista.
Ja, men bra. Då,
ja, nu drar vi lapp. Ja. Nu drar vi lapp. Jens, du har lådan. Jens drar lapp.
En gul lapp är här med uppfiskad.
Ja.
Och just nu...
Det är bara kärleks...
Det är en annan akustik i lådan än i påsen. Alltså även en påsen är väldigt vacker, den som...
Eva-Lena Hedestig.
Ja, har gjort.
Är det bara kärlekslappar i?
Bara kärlek. Okej.
Här är en person. Svensk sådan. Som vi ska ösa kärlek över om en vecka. Och det är en av de största genom tiderna inom svensk hockey. Bosatt i den stad vi befinner oss i. Center. Levande.
Är det nummer 13 eller? Mats Sundin.
Ja.
Mats Sundin, Sollentuna HC som moderklubb. Det står Mats Sundin på lappen, vad underbart.
Men Mats Sundin, vad får du för tankar, Jens?
Kapten. Kapten. Det är liksom kaptenarnas kapten. Tror jag.
Och leendet får man lägga till, va? Varje gång han gjorde mål och fick ut tandskyddet så visade han ju upp att han hade otroligt goda kontakter på tandläkarsidan där i Toronto.
Men ledaregenskapen är ju enorma, och jag vet Petter Enqvist som är god vän med honom. Jag ska prata med Petter och få lite inside här. Men han sa ju det att han har aldrig varit med om maken till ledarfigur. Nej. Och alltså, att alla bara följer Sundin. Och att det var hans OS-guld 2006 menar ju många. Det var han som styrde upp det hela. Bengt-Åke sa, Mats, det här styrde upp. Och han höll i trådarna. Och det vet jag, när vi var där i Turin, att vi var nere i mixzon och Forsberg, Sundin ropade till Forsberg då, Peter, vi måste sticka. Och då kom han ju springande som en liten skolpojke, Forsberg. Så att, och Sundin, underbar ledare. Det är en av de största i svensk hockeyhistoria.
Och kolossalt trevlig. Kolossalt enkel att ha med att göra. Jag har säkert berättat förut, men han kom ju som megastjärna inåkande till något utav, det var ju, VM-bevakningen var ju ofta så för att det handlade om vilka som skulle bli utslagna i Nordamerika och förstärka laget, så de där stackarna som gled kring där just då var ju inte värda någonting. Då kom han ju, och då helt omöjligt att få tala med honom. Det går inte, och han ska vara i fri, och det var presschefen som sa så för hockeylandslaget. Men hur det var, så passerade jag ju där han, och så satt han på någon cykel efter träningen där, och han ropade på mig. Och läget av sig, så sa jag, men vi får inte snacka, får vi inte, så. Han fattar ingenting. Nej, men presschefen, nej, lägg av. Jag har en kvart kvar, eller vad han sa. Han startade ut cykla hela tiden där. Så kom jag ut. Ja, visst. Så jag stod ju där och tillsammans med Janne Bengtsson på Svenska Dagbladet, vet du. Han var smart, han dröjde sig kvar. Han tänkte redan på gång här. För han fick nog inte gå exakt den vägen där vi hade akkreditering. Skitsamma. Och då kom han mycket riktigt ut och var hur lugn och avslappnad som helst.
Jag tycker också att extra cred på något sätt till en ganska så lågmäld tillvaro annars.
Det kan man lugnt säga.
Det blir lite Greta Garbo över honom. Nu var ju med i en talkshow, var det hos Carina Bergfeldt eller vem var det han var med hos, och då känner man ju bara, herregud, det här måste man ju se. För man har ju inte fått sett så mycket, hur är han nu och sånt där. Han gjorde ett så otroligt genomsympatiskt intryck i,
från att ha varit hockey Toronto, alltså the home of hockey på något sätt, Toronto, mest kända person på gator och torg, till att sitta och fiska i Norge i lugn och ro.
Ja.
Ungefär. Nej, det är fint. Hur var det vi skulle avsluta dagens avsnitt?
Sveriges nationalsång sjungen av cirkus 55-60 000 svenskar på Berlins Olympiastadion. Vad var det? 15 juni 2006.
Så är det. Och då ska vi säga att det är alltså en nationalhymn som är så kallad traditionell, det är en folkvisa skrivna av Köpings herren Richard Dybeck på 1840-talet, aldrig antagen som officiell nationalsång i Konungariket Sverige. Men det gör ju absolut ingenting.
Nej, för så här avslutar vi. Tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa.
Hej, hej.
Hej då.
Es gibt gleich die Nationalhymnen. Es geht los mit der schwedischen Du gamla, du fria, du alter, du freier, du gebirgiger Norden.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.